إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Vi fortsätter att gå igenom domedagens tecken. Och idag ska vi tala om att européerna kommer att bli många. Och att muslimerna kommer att strida mot dem. Och att muslimerna kommer att erövra Konstantinopel, Istanbul, återigen. Och det här är den sista lektionen innan det att vi börjar prata om domedagens stora tecken. För detta är det som kallas för en melahim. De stora striderna. Där otroligt många människor dör. Och det är då strax innan Dajjal kommer. El-Mahdi och Isa kommer tillbaka. Och det kommer vi tala om nästa vecka, inshallah och ta'ala. Så gällande att européerna kommer att bli många, så har det berättats från Amr ibn al-As radiyallahu anhuma att han sa: jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: domedagen infaller då européerna är majoritet. Domedagen infaller då Rom, och ordet som används är Rom. Och vad som då menas är européerna, då de är mest av människor. Och det sägs att européerna är barnbarnen till Al-Ais ibn Ishaq ibn Ibrahim. Alltså de är från Ishaqs barnbarn. Ishaq fick en son som hette Al-Ais. Och att vi européer, eller jag och de som är européer, då kommer från honom. Det sägs så, Allah Allah. Precis som det sägs, att, eller det stämmer i alla fall, att araberna kommer från Ismails barnbarn. Och så finns det en annan sorts araber också. Men det här är då en åsikt. Så domedagen infaller inte förrän det att européerna är majoritet. Och profeten alaihissalatu wassalam nämnde också en hadith: räkna sex saker bland domedagens tecken. Och från dem var att ni kommer ingå ett fredsavtal med Bani Asfar. Alltså barnen till dem. Gula betyder ordagrant. Och det är också européerna. Muslimerna, alltså araberna, kommer ingå ett fredsavtal med Bani Asfar. Och sen kommer de att svika det här avtalet som de har ingått. Och de kommer att komma för att attackera er med 80 stycken stora arméer. Och i varje armé finns det 12 000 soldater. Och det här blir ungefär 1 miljon. 960 000. Så de kommer då samlas för att kriga mot muslimerna med det här stora antalet. Och denna hadith finns i Bukhari. Profeten alaihissalatu wassalam har också nämnt i en hadith, och han sa att muslimerna kommer ingå en pakt, ett avtal med Rom, med européerna. Sulhan aminen. Alltså ett avtal som gör att de lever i säkerhet och trygghet. Och de kommer tillsammans med européerna att strida mot en gemensam fiende. Och de kommer att vinna. Och de kommer att ta mycket krigsbyten. Och de kommer att känna sig säkra. Och sen på vägen tillbaka så kommer de att komma till en stor öppen mark. Alltså den här armén som består av både européer som är kristna och muslimer. När de kommer dit till den här öppna marken där det finns mycket kullar och sånt, då kommer en man från de kristna att lyfta upp ett kors och säga: Ghalabat as-salib, aw ghalaba as-salib. Korset har segrat. Alltså typ det är vi kristna som har segrat. Och då kommer en av muslimerna att bli arg och bryta sönder korset. Och då kommer de att bryta pakten och avtalet som finns mellan dem och muslimerna. Och då börjar den stora striden mellan muslimerna och europeerna. Och den hadith finns i Abi Dawud och den är autentisk. Jabir ibn Samura berättar från Nafi ibn Utba. Han sa, vi var med Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Och jag memorerade 4 saker från honom som kommer att ske. Han sa, ni kommer att strida mot den arabiska halvön och ni kommer att vinna. Ni kommer att erövra. Och det här har skett. De erövrade arabiska halvön. Sen Persien. Alltså Iran och det som är runt omkring. Och ni kommer att vinna. Och sen kommer ni att strida mot Rom. Mot Europa. Och ni kommer att vinna. Ni kommer att erövra det. Och sen kommer ni att strida mot ett Dajjal. Och ni kommer att segra. Och Nafi, han sa här i Jabir. Jag anser inte att Dajjal kommer förrän det att muslimerna har erövrat Europa. Så Dajjal kommer inte förrän det att muslimerna har erövrat Europa och vunnit mot europeerna. Som ni kommer att höra i kommande hadifer. Och den här hadith finns i Sahih Muslim. Och det här kriget som är mellan muslimerna och de kristna har beskrivits i detalj. Som det berättas i hadith. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Där han berättar. Och han säger. Och det här är någonting han har hört från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Som kommer att framgå i slutet på hadithen. Han säger, domedagen infaller inte förrän det att man inte längre delar ut arv. Och man inte heller blir glad över att få krigsbyten. Alltså ett av domedagens tecken är att man inte längre kommer att dela ut krigsbyten. Och inte heller blir nöjd eller blir glad över att ha stora krigsbyten och rikedomar. Och ni kommer att förstå varför i slutet på hadithen. Och sen så pekade han med sin hand mot Sham. Var ligger Sham någonstans? Ja. Runt Palestina. Palestina, Syrien, Jordanien, Libanon och så vidare. Han pekade med sin hand mot Sham. Och så sa han, en fiende kommer att förena sig mot muslimerna. Eller mot islam. Och folket av islam kommer att förenas mot dem. Och då så sa den här mannen som lyssnade, menar du Rom? Han sa ja. Och han sa, det kommer att ske ett mycket stort slag. Och muslimerna kommer att ingå ett avtal. Alltså en grupp av muslimerna vid det här slaget kommer att ingå ett avtal. El-maut, lil-mauti, wa la tarji' illa ghaliba. De kommer att ingå ett avtal innan striden att vi ska dö eller komma tillbaka segrande. Alltså en grupp av muslimerna. Att vi ska inte fly och vi ska inte ge upp eller någonting, utan det är döden eller seger, ingenting annat. Så de går och strider tills det att natten kommer. Och då drar sig grupperna tillbaka. Och gruppen som gav det här luftet har dött. De försvann av muslimerna. Dagen efter händer samma sak igen. En ny grupp av muslimerna ger det här luftet. Döden eller seger. Vi strider till döden eller till seger. Och den dagen strider de återigen hela dagen till kvällningen. Och då drar sig båda grupperna tillbaka. Och den här gruppen som svor har då dött. Och tredje dagen, samma sak. En grupp svär på att strida till döden eller till seger. Tills det att kvällen kommer. De drar sig tillbaka. Och denna grupp har då dött. Och sen så kommer då på den fjärde dagen resten av muslimerna att attackera. Och vissa av de lärda säger då att det verkar som att då kommer alla säga att vi strider tills döden eller till seger. Alla kommer att då säga detta. Och då kommer Allah Ta'ala att ge dem seger. Och daira, striden kommer vara deras. Och de kommer att strida Och de kommer att erövra och vinna. Och döda så många som aldrig tidigare har skådats. En liknande strid har aldrig skådats. Så pass att om en fågel skulle flyga förbi så skulle den störta, den skulle dö. Och vissa lärare säger att det är på grund av att det är så många lik. Och det är så mycket dessa kadaver då ger ifrån sig som doft och som, alltså som ett gift eller någonting. Så fåglarna till och med bara flyger förbi och dör. För att det är så många döda kroppar som ligger där. Och en person från muslimerna som förut hade varit med sina släktingar i armén, kanske nästan 100 stycken, kommer finna sig själv ensam. Och då så sa Abdullah ibn Mas'ud, så hur ska han dela ut arv och varför ska han vara glad med krigsbyten? Ja. Till vem ska han ge arv då alla har dött av hans släktingar? Och då hör de om någonting större. När de har vunnit så hör de om någonting större. Någon kommer och skriker. Och det här är shaitan. Han kommer och skriker. I skepnaden av en människa. Så skriker han att Dajjal har kommit bland era barn. Och då lämnar de allt det de har tagit. Alltså alla rikedomar slänger de ifrån sig. Och skickar 10 stycken ryttare. Alltså tillbaka till arabiska halvön eller till Sham. För att se om det stämmer. Och profeten alaihi salam han sa: jag känner till deras namn. Alltså dessa ryttare. Deras namn. Deras fäders namn. Och till och med färgen på hästarna. Och dessa är de bästa ryttarna under den tiden. Ja, dessa kommer de vara de bästa ryttarna under den tiden. Och den här hadithen som då berättas i Sahih Muslim och är autentisk. Och det nämns också här att strax efteråt så kommer de att kriga mot turkarna. Och det kommer vi berätta. Och Allahu alam, det som Sheikh Albani nämner i hans bok, är att de här ryttarna beger sig tillbaka efter striden mot turkarna. Inte under den här striden. Utan det är direkt efter det här så beger de sig till Istanbul. Och efter den segern, då kommer shaitan och skriker att Dajjal har kommit. Och då kommer de att skicka dessa ryttare för att se om det stämmer. Tayyip. Och det här bevisar också att folk kommer att återgå till hästar. Och att det inte längre kommer finnas bilar och liknande. Eller så kommer det vara någonting som man inte använder. Och det bevisar också att man inte längre kommer ha dessa kommunikationsmedel som finns idag. Som telefon och sånt. Hur förstår vi det? För då skulle man inte behöva rida tillbaka för att kolla om det stämmer, eller hur? Då skulle man bara ringa. Så. Telefoner och bilar och sånt kommer att försvinna. Och även kommande hadith bevisar att de kommer använda spjut och svärd och liknande vapen. Och det här är inte någonting som är omöjligt. Det är väldigt lätt hänt. Och profeten a.s. har också nämnt att baraka, välsignelse, kommer att finnas kvar i hästar fram till domedagen. Så hästar är någonting bra. Och därför nämns det också av vissa av salaf att det är sunna att lära sig att rida. Och Allah, om jag inte har fel, så är det Umar radiallahu anhu som nämner det här med rida, simma och skjuta. De här tre sakerna ska man lära sig och lära sina barn. Att rida och skjuta pilbåge och simma. Och istället för pilbåge kan det ju vara vapen. Och det här kriget kommer att utspela sig i Sham. Detta krig kommer att utspela sig i Sham. Strax innan det att Dajjal kommer. Och muslimerna kommer då vinna över europeerna. Och det här kommer vara som en slags inledning till att erövra Konstantinopel. Det har nämnts i hadith Abi Huraira radiallahu anhu. Att han sa att profeten alaihi salatu wasalam, han sa: domedagen infaller inte förrän det att europeerna samlas bil a'maq eller bil dabaq. Och det här är två områden eller två städer runt Halab som ligger i Syrien. Runt den här staden kommer då armén att samlas. Och då kommer en armé att komma
och tillsluta sig till muslimerna från Medina. Och de är de bästa som finns på jorden under den tiden. Och här säger de lärda, det här kan också vara baserat på hadithen där profeten alaihi salatu wasalam nämner att iman kommer att gå tillbaka till Medina innan domedagen, så som ormen går tillbaka till dess hål. En autentisk hadith som finns i Sahih Muslim. Så nämnde profeten alaihi salatu wasalam att iman, tron, kommer gå tillbaka till Medina strax innan domedagen, så som ormen går tillbaka till sitt hål. Så religiösa människor kommer att vända sig till Medina också. De kommer bo i Medina. Och vissa kommer bo i Sham, i Damaskus. Men den här hadithen, att imanen kommer gå tillbaka till Medina så som ormen går tillbaka till sitt hål, bevisar också att folket som går tillbaka till Medina, eller som flyttar till Medina, är andra än de som egentligen härstammar från Medina. Det är främlingar, det är icke-araber, kanske konvertiter och så vidare. Och den här fejdan nämner Sheikh Hamad al-Ansari rahmahullah, då han säger att vi förstår det för att ormen har inget bo. Ormen gräver inga bon. Ormen bor i andras bo. Den tar någon annans bo. Så här refererar det till att de här nya konvertiterna kommer att ta eller gå till Medina som egentligen inte är deras hem, som någon annan har byggt. Så alla har den. Kanske majoriteten av de som då är Medina under nomodagen är från de här icke-araberna. Och då, de då ansluter sig till armén. Och dessa är då de bästa av soldater som finns på den tiden. De bästa av folk som finns på den tiden på hela jorden. Och när de då möter sina fiender, Rom, då kommer Rom att säga, alltså européerna kommer att säga, låt oss strida mot dem som ni tog som slavar. Alltså muslimerna tog slavar från européerna. Och dessa slavar, eller krigsfångar, konverterade till islam. Och blev en del av den muslimska armén. Och då säger européerna, låt oss strida mot dem. Och då så svarar muslimerna, la wallahi, nej vid Allah, vi kommer aldrig att svika eller låta våra bröder vara. Vi kommer alltså stödja våra bröder. Vi är tillsammans mot er. Och då kommer de att strida. En tredjedel kommer att fly från den muslimska armén. Och så sa profeten alaihi salatu wasalam, la yatubu Allahu alaihim abada. Allah kommer inte att förlåta dem. Allah kommer aldrig att förlåta dem. Och här nämner Nawawi i hans förklaring vad som menas är att Allah kommer inte att ge dem tawfiq. Han kommer inte att inspirera dem att ångra sig. För generellt så förlåter Allah alla synder. Det finns ingen synd som Allah inte förlåter. Förutom personer som dör när han gör kyrk. Och det här är inte kyrk. Utan det är en stor synd att fly från slagsfältet. När det är jihad och man möter fiender är det förbjudet att fly. Förutom om det är en krigsstrategi. Att amiren säger vi drar oss tillbaka och attackerar på ett annat sätt och så vidare. Det är tillåtet. Att man liksom, vad heter det, ommobiliserar armén. Det är helt okej. Eller om man vet att man är, inte har en chans. Att de är så många gånger mer. Och att man kommer bli helt utrotad. Det är också att vissa ulema säger att då kan man också dra sig tillbaka. Men generellt så är det en stor synd att fly från slagfältet. Så en tredjedel kommer fly. En tredjedel kommer att strida och de kommer att dö som martyrer. Och så sa profeten alaihissalam att dessa är de bästa av martyrer hos Allah. Och en tredjedel kommer att segra. Och de kommer aldrig att prövas. La yaftununa abadan. Och sen kommer de att erövra Konstantinopel. Alltså då Istanbul. Och när de då delar ut krigsbytena och de har hängt upp deras svärd på olivträden, då kommer shaitan att ropa ut att el-Mesih, alltså Dajjal, har kommit till era familjer. Och då kommer de att ge sig iväg tillbaka för att kolla om det stämmer, men det är falskt. Och då kommer Dajjal att komma på riktigt. Så det här bevisar också att muslimerna kommer att strida mot europeerna. Abu Darda, han sa också från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att han sa: muslimernas förstat, alltså deras läger kan man säga, deras borg, där de armén är strax innan domedagen vid de stora striderna, är vid en stad som heter Dimishq, en av Shams städer, och det är då Damaskus. Muslimerna kommer vara vid Damaskus. Och den här hadith finns i Abi Dawud och den är autentisk. Ibn al-Munayyir, en av de lärda, han säger: berättelsen om striderna mot Europa har fortfarande inte skett. Och det här var för typ 700 år sedan han sa det. Och det har fortfarande inte skett fram till idag. Utan vi har aldrig hört att muslimerna har stridit på land med ett sånt här stort antal soldater. Utan det här är bland de saker som kommer att ske. Och i detta finns det en bishara, ett glädjebudskap, att det goda slutet är till de troende, att de troende kommer att segra, och att de kommer vara otroligt många, den muslimska armén. Ja. Och sen då, gällande erövringen av Istanbul, Konstantinia som det kallas för. Och Konstantinia var förut Europas huvudstad. Ni vet, under den gamla tiden då Europa var kristet. Och man hade de här korsfararna och så vidare. Så var Istanbul de kristnas huvudstad. Och det kallas för Konstantinia. Och det kommer från namnet Konstantin, den här kristna konungen. Och innan honom så kallades det för Byzantia. Men när den stora då konungen Konstantin erövrade det, så fick det här namnet. Och han byggde också en stor mur runt staden. Och gjorde det som en huvudstad till hans kungarike. Och den här staden har också, den är väldigt unik, för den ligger på vatten och på land. Istanbul, en del av staden ligger vid vatten och en del ligger på land, eller hur? Ni som har varit där. Så Istanbul kommer att erövras innan det att Dajjal kommer. Och muslimerna är de som kommer att erövra den. Och bland de haditherna som bevisar det är haditherna som vi tidigare nämnde. Att de först krigar mot Europa, europeerna, och sen så ber de sig mot Istanbul, och muslimerna kommer då att erövra det utan strid. De kommer endast att göra vicker. Armén kommer komma dit utan ens att behöva strida, så kommer de att vinna. Det har nämnts i hadith Abi Huraira radiyallahu anhu att profeten alaihissalatu wassalam, han sa: har ni hört talas om en stad där en del ligger på land och en del på vatten? De sa: naam ya Rasulullah. Han sa: domedagen kommer inte att infalla för ens det att 7000 från Bani Ishaq kommer att strida mot dem. Och när de kommer dit så kommer de att strida utan vapen, utan att behöva skjuta någonting alls. Utan de kommer säga: la ilaha illallah, Allahu Akbar. Och en del av staden kommer att falla. Och det sägs att det är staden som då ligger på vatten. Och sen säger de igen: la ilaha illallah, Allahu Akbar. Och en del av staden faller. Och sen: la ilaha illallah, Allahu Akbar. Och då kommer de att gå in där segerrika och ta stora krigsbyten. Och när de gör detta kommer då shaitan och skriker att Dajjal har kommit. Och då lämnar de allting, allt av det som de har tagit. Och vad menas med att Bani Ishaq kommer att strida mot turkarna? Bani Ishaq, det är ju europeerna. Och en annan hadith säger Bani Ismail, alltså araberna. Så vem är det egentligen som kommer att strida? Och Ibn Kathir, han säger att den här hadithen bevisar att många från europeerna kommer att bli muslimer innan domedagen. Att det är de själva som kommer att erövra Europa. Och så säger Ibn Kathir att det må hända att det är på med deras hjälp som de kommer att erövra Konstantinopel. Så som det har nämnts i den föregående hadithen. Och att 70 000 från Bani Ishaq kommer att strida mot dem. Och vad som också bevisar detta är en annan hadith som berättas från Al-Mustawrid Al-Qurashi. Han sa, jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, domedagen infaller inte för sin europeerna är majoritet. Och sen så sa han att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, alltså säga detta, och han sa att de besitter fyra egenskaper. Innahum ahlamun nas, innahum la ahlamun nas inda fitna. Alltså europeerna är de som talar lugnast när det är fitna, när det är problem och så vidare. Wa asra'uhum ifaqatan ba'da musiba. Och de som snabbast kommer tillbaka efter en motgång. Wa awshakuhum kurratan ba'da farra. Och de som snabbast kommer tillbaka efter en förlust. Alltså efter att ha dragit sig tillbaka från en strid. Så är det de som snabbast ger sig tillbaka in i striden igen. Och khairuhum lil maskin wa yatim wa da'if. Och de besitter också egenskapen av att de är de som är behandlar de fattiga och föräldralösa och svaga bäst av alla. Och en femte egenskap är också att de inte förtrycker deras kungar. Och denna athar finns i Sahih Muslim. Och vissa av de lärda säger i förklaringen här att de här fyra egenskaperna är någonting som har gjort dem till att bli majoritet. Att de inte har gått under de här egenskaperna. Att de inte ger sig in i varje fitna som händer. För fitna får folk att gå under, eller hur? Det blir krig över nationalism, över makt och så vidare. Vad händer president som kommer, ska man börja störta och så vidare. Vad händer? Folk dör. De gör inte det. Då stannar de kvar. De utplånas inte. Och också, hur de strider, att de inte bara flyr, utan de ger sig tillbaka in och vinner striden. Eller fortsätter att strida. Och att de också behandlar de fattiga och de svaga väl. Vilket också är en sak som ger baraka. Det ger välsignelse till folket. Att man är rättvis. Och det har nämnts i en hadith att Allah Ta'ala ger, vad säger man, bestånd. Han låter en ledare vara kvar så länge han är rättvis. Även om han skulle vara kafir. Så rättvisa är en väldigt viktig egenskap. Och att de också inte förtrycker deras konungar. De gör inte uppror och så vidare mot konungarna. En annan sak som också bevisar att europeerna kommer att vara många på den tiden är den första hadithen vi nämnde, den långa. Att när de ska strida mot Europa, europeerna, så säger de, låt oss strida mot de ni tog som krigsfångar. Alltså som konverterade till er religion. Låt oss strida mot dem. Det tyder också på att de har blivit muslimer. Ett stort antal europeer har blivit muslimer. Och Nawawi säger att det här finner vi också i våran tid. Och han säger att majoriteten av den islamiska armén som finns i Sham och i Misr, alltså i Egypten, är egentligen gamla krigsfångar som konverterade. Och idag, bihamdillahi, så är det de som tar icke-muslimer som krigsfångar. Och ibland så tar de mer än, eller de tar tusentals stycken som krigsfångar. Walillahi alhamd ala dhuhur al-islam wa izazihi. Så han säger, må Allah lovprisa dig Allah som gett seger till islam och ärat islam. Och att erövra Konstantinopel och Istanbul utan vapen har inte skett fram till idag, eller hur? De första som försökte att erövra Istanbul, det var Muawiya radiyallahu anhu, den nobla sahabin. Muawiya var den första som försökte att närma sig Istanbul, men det gick inte. Sen hans son Yazid ibn Muawiya radiyallahu anhu, som begav sig dit tillsammans med Abu Ayyub al-Ansari och Abdullah bin Umar och många andra stora sahaba. Och de stred också, men de vann inte heller. Och här finns också en fejda. Vissa människor hatar Yazid ibn Muawiyah. Han hade vissa brister, ja. Han gjorde vissa dumma saker. Han var inte från sahaba utan han var från sahabas barn. Han gjorde vissa dumma saker. Men Ibn Taymiyyah säger att vi varken älskar eller hatar honom. Utan vi är tysta om honom. Självklart hatar vi de dåliga saker han gjorde. Men han gjorde också bra saker som den här. Och profeten Alayhissalam har nämnt i en hadith som finns i Bukhari. Att den första armén som strider mot Europa är förlåtna. Eller strider. Att den första armén som strider mot detta folk är förlåtna. Och Yazid var från det här folket. Så därför så säger vi ingenting dåligt om honom. Utan hans angelägenheter är till Allah Ta'ala. Alla dömer honom på domedagen. Taib. Och Istanbul erövrades inte tills det att det blev år 857 hijri. Alltså cirka 700 år sedan. Då erövrades Istanbul av en turk, eller av turkarna. Sultan Muhammed Khan, den andra. Muhammed Khan Murad, tror han heter, den andra. Och jag tror turkarna kallar honom för Fatih Sultan Mehmet. Att det var han då som erövrade Istanbul. Och Istanbul var ju väldigt unikt. Det fanns då en mur runt staden. Så den var svår att attackera från land. Varje gång man krigade så var det från land. Och man misslyckades. Så den här unga mannen, och jag tror han var 16 år eller någonting. Den här krigsledaren från Ottomanerna, Ottomaniska riket då. Han kom på en väldigt smart idé. Och det var att han la trästockar på land. Och drog krigsskeppen över land in på andra sidan av stan. Han la alltså trästockar och penslade dem, eller hade olja, doppade dem med olja kan man säga. Dränkte dem med olja. Och drog då båtarna över land. Jättelångt. Tills det att de kom in på andra sidan. Och attackerade turkarna på andra sidan. Eller attackerade de kristna på andra sidan. Och han använde även katapultbomber och andra saker. Och på så sätt vann han. Nej. Så turkarna erövrade Konstantinopel. Men vi har förlorat staden. Vi har förlorat landet. Landet är inte längre islamiskt. Utan det har gått tillbaka till icke-muslimer. Sheikh Ahmed Shakir, rahimahullah, han säger att Konstantinopel, som vi har berättat om att vi kommer att erövra i hadithen, kommer då att erövras. Det kanske är nära eller det kanske är långt kvar. Allah Ta'ala vet bäst. Och det här kommer vara den riktiga erövringen. Då muslimerna kommer att ta tillbaka den. Då de går tillbaka till sin religion som de har vänt sig bort ifrån. När kommer muslimerna att vinna? När de går tillbaka till religionen som de har vänt sig bort ifrån. De blir riktiga muslimer, praktiserande muslimer. Då kommer de att få seger. Och vad gäller erövringen av turkarna som skedde innan oss, så var det en temhid. Det var som en förberedelse för den största och den stora segern, som fortfarande inte har skett. Och då efter denna erövring så har muslimerna förlorat Istanbul återigen. Då deras hukuma, deras regering, har sagt att de är en icke-islamisk regering. Och att de är en icke-religiös regering. Och de har då ingått pakter med Allahs fiender. Och de styr deras folk med för-islamiska och icke-islamiska lagar. Men, inshallah, så kommer den islamiska segern återigen att komma. Så som profeten sallallahu alaihi wasallam har berättat. Och här är en viktig sak att säga, som kanske alla tänker på. vi säger inte att turkarna inte är muslimer. Det är ingen som säger någonting sånt. Utan vi talar om själva styret. Efter det att det osmaniska riket försvann, så kom den här mannen som heter Atatürk, som sa att vi tror inte på böcker som kommer från himlen. Och han började med den här sekularismen. Och sekularism betyder att man skiljer på styre och religion. Som svenskarna har gjort. De har skilt på staten och kyrkan. Att religion har ingenting med styre att göra. Det har ingenting med politik att göra. Och det här, den här ideologin, är kufr. Den är otro. Den strider mot islams grunder. Allah Ta'ala säger inil hukmu illa lillah, att styret är till Allah. Och han säger den som inte styr med hans lag är en kafir. Alltså den som tror att det är bättre att styra med någonting annat, eller att det är tillåtet att styra med någonting annat, eller det är likadant som att styra med islam, att styra med europeiska lagar och så vidare, den här personen är inte längre muslim. Och det är det de har gjort. Det är förbjudet att tala om religion i den turkiska regeringen och så vidare. Ni vet ju själva. De vill störta den här presidenten och säger att han är för religiös. Och så vidare. Och de vill nu göra militärkupp. Ni känner till hur de är så stora fiender till islam. Så själva styret i landet är oislamiskt. Och därför kommer det återigen att erövras av muslimerna. Det kommer bli muslimskt igen. Så det var detta vi hade att säga denna vecka. Och vi avslutar här. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.